här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Förlust med 0-1 i första mötet med Freiburg följdes upp av 2-2 hemma mot Burnley. Härnäst väntar först retur mot Freiburg och därefter möte med Aston Villa. Men vi börjar väl med söndagens match. Vad säger du för?
Nej, men det är ju ytterligare ett bevis på att Moyes är ett geni och att han dessutom lyssnar på podden. Alltså, jag förstår precis vad han tänker. Han tänker så här, nu ska jag visa de jävlarna. I första halvlek så ska jag spela vårt eget spel. Jag roterar lite för det är Burnley ändå kassas. Jag sätter in Phillips och så sätter jag in Aguero där. Och så ska jag visa hur det går. Och sen i andra halvlek så tänker jag spela så som de tjatar om att vi ska göra hela tiden. Och så kommer de själva få se hur det här går. Och det såg vi ju precis hur det kan gå när man spelar så som vi vill och inte som Moyes vill. Första halvlek är fullständig katastrof för det är... Att man överhuvudtaget sätter ut Ward-Prowse igen till vänster och låter Burnley ha en massa boll. Även om jag som jag sa en tidigare på när de mötte Liverpool gjorde de ju samma sak och var faktiskt ännu bättre än vad de var mot oss. Och så Phillips med en massa felpass. Mavropanos har den sämsta passningsfot som jag har sett i hela mitt liv. Han slår en frispark där rakt över sidlinjen på andra sidan plan. Jag vill inte se den kan flera gånger. Och så har han, som jag har sagt flera gånger, ett stort misstag i sig. Paketan har inte kommit tillbaka i form efter... Och vi är ju närmast utspelade av Burnley. Man är ju vansinnig. Och sen gör ju Moyes då... Exakt de två byten som jag vill göra. Ut med Ward-Prowse som faktiskt inte har bidragit på rätt länge nu. In med Antonio så Kudus kommer ut på vänster och Bowen äntligen får spela på sin riktiga plats. Och så in med, vad kallar du honom Peter, min loverboy Alvarez. Och helt plötsligt så måste vi gå framåt och göra en riktigt, riktigt bra halvlek där jag tycker Bowen på fy fan vad bra han var när han spelade på sin egen rätta kant. Och sen kom ju Ings in och har också bestämt sig för att när bollen äntligen är i och runt straffområdet, då ska jag visa vad jag kan göra när jag inte slipper behöva springa och jaga boll ensam uppe på offensiv planhalva. Och lyckas ju på det bytet göra ett mål som blir underkänt, ett riktigt mål och sen ett skott i ribban. Och det är ju här Ings är. En proven Premier League player. Har bollen runt i straffområdet så kommer han att göra mål. Men det är ju inte så här vi spelar om det inte är så att vi ligger under med 2-0 mot ett jävla bottenlag och känner att nu måste vi nog släppa på tyglarna lite grann. Så att i slutändan så är man ju nöjd med en poäng, men jag blir ju fullständigt vansinnig över att vi inte kan ta oss an lagen som är på undre halvan av undre halvan på det här viset varenda gång, åtminstone på hemmaplan. Så, det var min lilla.
Ja, det är bra. Ja, men det är bara hålla med, för det är så jävla frustrerande. För hade vi spelat som med andra halvlek hela matchen, då hade vi vunnit den här. Och sen så är det klart att det är irriterande med att vi är så jävligt ineffektiva. Men Dennis gjorde ett bra inhopp och det får vi ta med oss. Vad säger du då, Peter?
Svårt att prata om den här matchen utan att prata om den förra, eftersom jag tycker att första halvlek är bara en lång fortsättning på den super dåliga insats vi gjorde i matchen innan. Men jag ska göra ett försök och så återkommer vi till Freiburg. Jag har lämnat bara en liten teaser om min inställning till hur den matchen var. Det är inte så mycket att säga om den här Burnley-fiaskot. Första halvlek är vansinnigt dåligt, helt enkelt. Det finns ingen intensitet, det finns ingen vilja, det finns ingen person, det finns inga försök att göra någonting. Och om spelarna hade försökt att spela sämre, så tror jag inte de hade klarat det. Mavropanos som du var inne på där när han slog den här frisparken 10 meter bakom sin kollega på vänsterkanten så att den gick ut till inkast där mitt på plan är ju ja, det går ju inte att säga och då är ändå hans passningsspel det som man lyfter fram som några av hans styrkor. Men första halvlek här var ju inte bra. Men å andra sidan, det är fan inte lätt att vara bra när ingen annan är det heller. Och i andra halvlek, ja då rycker vi upp oss. Jag skrev något i halvtid till er om att är det någon... Det enda som vi kan se som positivt är väl att är det något lag man ska ligga under med 2-0 i halvtid mot så är det mot Burnley. För det är där man kan vända på det. Men det behöver ju vara något alldeles i hästväg annorlunda som händer i andra halvlek än vad som hände i första halvlek. Och det var det ju. Ings kom in och jag tycker att det här var hans absolut utan tvekan och i särklass bästa framträdande för West Ham. Han var till och med kvick. Det målet som han får bortdömt där i när han gör 1-2 är väl vad han... Ska han sätta 2-2? Ja, det första målet. Den han inte får tilldömt i alla fall. Han har aldrig varit så snabb på första 3 metrarna som han var i den situationen. Och sen tycker jag att det fortsätter på det sättet. Hade han spelat så här från start när han kom förra året så hade han fått betydligt fler chanser. Alvarez som också kom in, det var ditt love child tror jag det var jag sa.
Ja, love child var det kanske. Ja.
han var ju också naturligtvis något helt annat. Att spela något helt annat än vad vi såg i första halvlek. Men att spela James Ward-Prowse på vänsterkanten är som att spela med en man mindre ifrån början. Det är helt meningslöst. Det är inte där han ska vara. Och där vill Moyes ha honom för han kan inte få in honom i mitten och han vill ha med den här fasta situationsfoten. Jag kan förstå det men han kan inte spela där. Då är det mycket bättre att spela med vår brasse på den positionen istället. Precis. För han får åtminstone ut något därifrån. Och just nu får inte han ut så mycket heller. Men det är i alla fall en bättre position för honom än vad det är för James Ward-Prowse. Men jag vet inte om det är så meningsfullt att ge sig in på individuella prestationer i en match. När det ser så vansinnigt dåligt ut i åtminstone en halvlek. Det är ju 2 tappade poäng. Vi har tappat 4 här nu sen jul på matcher mot de 2 sämsta lagen i serien och det är ju inte tillräckligt bra.
Nej, jag glömde en sak som jag har sagt någon minst en gång tidigare, förmodligen flera. Det är om Paqueta inte riktigt är i form och om man är ett halvsteg sen in i alla situationer. Varför måste han försöka klacka och göra sådana svåra skarvar hela tiden? Varför kan han aldrig bara ta ner bollen och slå en enkel passning till antingen närmaste man eller åtminstone en passning där man känner att den här behöver inte ta på ett motståndarben och studsa tillbaka?
Nej, det kan man ju undra. Det är ju för alla spelare naturligtvis ur form, men det blir ju extra mycket när det är en spelare som spelar på små marginaler redan från början. Mm. Och det här är ju lite vad vi såg förra hösten till exempel. Alltså nu pratar jag om förra hösten, pratar jag alltså om en och en halv säsong sedan.
Ja, precis.
Och han hade ju ingen bra start. Jag glömde en sak om Moyes här, för nu fick han ju faktiskt, nu gjorde han ju 2 byten i halvtid, fick väldigt fin utdelning på det. Jag såg någon statistik innan den här matchen, då hade West Ham gjort färst, alltså minst antal byten i Premier League. Och vi hade också, vilket vi inte är så förvånade över, fått minst utdelning på de byten som har gjorts. Jag gissar att han tog ett steg upp i den, åtminstone närmade sig bottenkonkurrenterna i den statistiken nu då, efter den här matchen.
Sen är det som du säger, det är inte förvånande att man inte får någon effekt ifall man byter in min spelare och dessutom gör det i slutminuterna. Det är ju lättare exakt att få någon typ av effekt ifall du byter in två forwards i halvtid eller i 60 minuten istället.
Definitivt.
Ja. Sen var det någon som, jag kommer inte ihåg vem det var, kan ha varit Perti, som hörde av sig om och tittade på det här jag sa om Kudos första touch och sa att han höll med helt och hållet. Så har det varit hela tiden, men han tyckte att nu var även andra touchen sämre, så att nu är det därför han inte kan liksom få tag i bollen, driva in den och skjuta i mål som han gjorde i början. Och jag vet inte riktigt om jag håller med, för jag tycker fortfarande han kommer in och kanske inte riktigt får samma träff med foten, men det är ändå roligt att vi har lyssnare som lyssnar på vad vi säger och håller koll.
Och reflekterar, ja.
Ja, precis.
Och inte är rädda för att rätta oss när det är så.
Ja, det är inte rädd för. Och han.
Nej, det är bra.
Ja.
Nej, jag vet inte, var det här första, eller ett av de första i alla fall, målen som kom från inhoppare när Rings kvitterade den här säsongen? Vi har ju inte gjort speciellt många mål från våra inhoppare, av förklarliga skäl. Men...
det läste jag inte, men det var i alla fall inte så att vi hade någon stor framgång på den fronten.
Nej. Däremot såg jag, Peter, att du var förvånad över statistik som kom upp att vi var... ett av de lagen som hade tagit flest poäng
från underläge.
Ja. I hela ligan.
Om fyra tror jag vi låg och hade fått 15 poäng. Det var fyra vinster och tre oavgjorda är väl vi har fått ihop. Va?
Ja. Och det är väl värt att nämna utifrån att vi var och touchade vid det för något avsnitt sen.
Mm. Mm. Ja, absolut. Alltså, det finns ju två sätt att se på det. Det ena sättet är ju att som jag tänkte när jag läste det var... Åh fan, det är ju ändå rätt så starkt. Min känsla är ju att vi lägger oss och dör allt som oftast. Att det liksom inte händer någonting och att vi omöjligt kan göra. Men vi hade ju de här två matcherna som jag inte kom ihåg i höstas. Det var ju väl Burnley och
Tottenham.
Och Tottenham, ja. Och sen så har vi ju två matcher nu då på inte så lång tid här som vi har vänt också. Och att man ser det positiva i det. Den jag fick kommentar på en gång var ju naturligtvis det andra sättet att se på saken, vilket ju är vad jag borde ha, vad ni som har lyssnat på mig här tänker att jag borde ha gått till på en gång. Och det är ju, ja, det är väl fan att vi ska sätta upp för att släppa in mål. Det är inte så konstigt att vi också då blir de som jagar och tar igen, för vi hamnar ju alltid i underläge. Det är ju det andra.
Ja, men jag håller med. Hade jag ju aldrig satt oss på en fjärde plats i det momentet.
Nej.
Nej, det är inte känslan. Det är lite lustigt, men så är det ju. Fast det är väl som du är inne på där, Peter, att hade vi inte klarat av att vända de här matcherna, då hade vi legat som heta någonstans i tabellen.
Precis.
Men apropå det här med att vi inte kommer in, alltså inte får en input från bänken och sådär, nu känns det ju som att det är helt hopplöst. Nu visst det är Ings, men alternativen på bänken är ju i stort sett obefintliga numera. Hur känner ni inför det inför avslutningen på säsongen?
Nej, men det är ju inte förvånande alls, tycker jag. Utifrån att vi inte direkt handlade in någonting. Och sen så när vi får en skada som på Emerson nu och han är borta. Så, och Creswell slängs in. Och sen så var det ju ungdomen som är vänsterback har ju också skadats. Han är ju 6-8 veckor här. Så att då blir det ju extremt tunt. Men som sagt, inte förvånad. För så ser truppen ut.
Mm. Ja, problemet som du är inne på där, Jesper, är väl att vi släppte de två första inhopparna och att vi därför har en betydligt... Vänsterbacken hade vi haft samma problem på oavsett när på säsongen vi hade fått en skada på Emerson. Där har vi ju inte gjort några förändringar. Den positionen är ju som den är. Det är ju, vi är... Vi har, Vi har flaggat för att vi har dåliga ytterbackar eller att vi har dåligt ställt på ytterbackssidan snarare. Så det vet vi ju att det är på det sättet. Men det är klart vi har inga direkta offensiva alternativ. Om vi inte gör som nu då sätter... Ings kommer vi ha där. Antonio kommer ju att vara där också. Så att vi har ju två alternativ som är bättre nu än vad... Det ser bättre ut nu för inhoppet än vad det gjorde för 2 veckor sedan. Ingen hade ju... Jag skulle säga att ingen, handen på hjärtat, hade sett framför sig att Ings skulle göra ett sånt här inhopp. Även om han var in och gjorde någon hyfsat bra match här mot Sheffield United var det väl.
Ja, då spelar han ju från start och då spelar han ju i en 10-roll. Mm. Så det var lite annat där. Men det var ju också hans näst bästa match då, kan man ju säga.
Men det jag menar att jag tror inte, trots att han gjorde den matchen, så tror jag inte att man såg det här inhoppet framför sig.
Nej. Men håller ni inte med om att det är en skillnad här att vi i andra halvlek har bollen i och runt straffområdet på ett sätt som passar Rings istället för som han brukar få spela?
Ja, jo, definitivt. Och framförallt tycker jag också att man ser en annan glöd i ögonen på honom. Alltså, förut tycker jag mest han sprungit runt och sett uppgiven ut. Nu ser det faktiskt ut som att han vill någonting. Det
såg ut som att han hade lite tryck i steget. Det är första gången jag ser. Han har haft så jävla långa steg innan så det blir ju aldrig någon fart på det. Det är som en sprinter som försöker ta sådana här... På slutet av ett 100-meterslopp så försöker de att röra marken så lite som möjligt för att tappa så lite fart som möjligt. De långa stegen kan man ju inte ha i början av loppet naturligtvis. Men de långa stegen känns det som att, för då får man ingen kraft. De långa stegen känns det som att Ings har haft all tid utan att ha farten då naturligtvis. Och orkar inte pressa upp någon fart.
Här har vi en löptränare på, i mig i podden faktiskt. Också. Ja.
Jag har fler strängar på min lyra.
Ja,
hörde jag. Det är bra det.
Ja.
Mm. Ja, men...
Ja, men det känns inte som att han är... Det kändes som att han var... Nu måste han göra det här fler gånger för att det ska vara... För att man ska prata om någon vändning naturligtvis i någonting eller någon form. Eller någon, det kan vara så enkelt som att han möter ett skitdåligt lag som han dessutom tidigare har spelat i och därför vill visa att han kan än.
Ja, samtidigt så...
Men vi får ju se. Han lär ju få spela mer.
Ja, men han borde inte ha någon dålig feeling för Burnley, för att han gjorde ju, han var ju väldigt bra där och det var ju det laget och hans succé där som gjorde att han kom till Liverpool sen.
Ja. Nej, han borde inte, men jag tänker att han kanske känner att här har jag möjlighet att göra något. Det var inte så att han höll igen på jublet, tyckte jag, efter målet.
Nej, alltså, men den som ändå var gladast, det var ju Niklas Holmberg som fick säga släkten är värst. Det är ett av hans favorituttryck faktiskt.
Och rätt skönt att äntligen få med sig den också, var det inte det? För jag tycker vi är ofta som vi får den emot oss, men väldigt sällan som vi får dra nytta av den.
Och sen var han extra glad för på första målet som han får fan att göra, fick han säga rackarökar också. Det är ett annat av hans favorituttryck, så 2 stycken i samma match.
Ja.
Och jag säger det jag sagt innan, jag vet inte om det var i podden eller om det var internt bara, men den här Fofana från Chelsea, fattar jag inte varför inte vi kunde vara där och låna honom, för det där är ju en Antonio-kopia som borde passa Moyes hur bra som helst.
Ja, men jag skulle bara vilja, för det missade jag också i samband med matchen, alltså det målet, fy fan, det är snyggt.
Areola gör ingenting.
Areola är som vanligt vår bästa spelare och det där var så otroligt snyggt. Alltså det sånt jag kan, ja, det är bara att klappa i händerna åt det.
Men kan det vara så, Peter, att du skulle kunna ge någon instruktion också hur man sätter i fötterna när man kastar sig så att man verkligen når upp till krysset?
Ja, det är jag dålig på.
Ja, okay.
Däremot skulle jag kunna coacha Fofana hur han får ett ännu lite bättre tillslag på den bollen.
Ja, då är jag imponerad.
Nej, det var så otroligt snyggt. Det är bara att buga och bocka, som sagt.
Ja, det var en hisklig träff han fick. Mm. Ja. Och med det sagt då, är vi redo att lägga matchen till handlingarna och blicka framåt?
Nej, jag tror att Peter har skrivit en avhandling om Freiburg-matchen som han gärna vill gå in på.
Ja, det var den jag tänkte vi skulle gå in på. Så Peter, varsågod.
Blicka framåt och gå tillbaka genom att gå tillbaka till Freiburg.
Ja, för att vi ska ju gå tillbaka för att komma framåt, eller hur?
Två steg fram för att komma bak, eller hur fan som var den?
Strunt samma. Nu blickar vi framåt mot morgondagen och började där förra matchen slutade. Så, varsågod.
Ja. Alltså den här matchen som vi fick bevittna här, min take på den var att det var lite grann som att sakta men säkert själv dö och se på den. Det blev bara värre och värre. Jag vet att det är några som säger att det såg bättre ut i andra halvlek. Jag såg inte det, men alltså vi börjar rätt så livlöst. Och sen så sakta men säkert faller vi tillbaka till någon form av koma. Sen får vi straff, det som att bli väckt med en hjärtstartare. Och så reser sig bröstkorgen och så slår hjärtat igång igen. Och så missar vi straffen, eller vi fick ingen straff menar jag. Och sen så bara hamnar man i den här koman igen. Nej, det var för dåligt, för tråkigt. Alltså jag skulle säga att med om man, alltså man kanske inte ens behöver göra det, men om man väger in matchens betydelse, så var det här definitivt den sämsta insats vi gjort detta året, och kanske även om vi tar in föregående år här några stycken bakåt. Det här var helt bedrövligt. Det går inte att se så här. Det får inte se så här håglöst ut i en match av den här digniteten. Alltså vi spelar med någon form av spel där vi vill lura in motståndarna i vår julklappssäck, och den har vi täckt med plast på insidan så att vi sen ska stänga till och knyta igen och kväva dem där inne och tro att vi sen ska kunna, när de har dött och vi inte har gjort det, så ska vi avgöra den här matchen. Det är så fruktansvärt dåligt. Och sen så fortsätter ju första halvlek i matchen efter på precis samma sätt.
Alltså nu vågar man ju inte säga någonting. För om man bara säger att jag håller med om att det inte var kass. Men kanske inte riktigt så illa som du beskriver. Det känns det som att man säger att de spelade bra. Och det tycker jag ju definitivt inte. Men jag är nog inte villig att gå lika långt i mitt omdöme som dig, Peter. Som har ordet självdö som grund och bas i analysen. Men det var inte bra. Det kan jag definitivt hålla med. Jag håller med om att det var geistlöst, och att jag förstår inte att
hur kan det se ut så i en match som är så viktig?
Ja, det är klart att du har definitivt har en poäng i det. Så att, men nej, det var inte bra. Det var det inte. Jag har inte mycket att tillägga där. Vi kommer ut straffsituationen sen.
Det var ingen dålig kapning, Peter. Jag säger inte att den är obefogad, men jag kan nog också vara lite mer försiktig, men jag håller med dig i sak. Men det sagt, så hade vi några målchanser. Nej, det är klart att det inte var bra nog. Det är ingen snack om den saken, men vi höll ju på att bli räddade för att gå in på den situationen då.
Vi ökade ju tydligen XG från 0,15 typ till 1,5 i andra halvlek. Så att någonting hände ju naturligtvis i chansbyteriet där. Det var bara att jag kunde inte se att det var att det berodde på något spel eller någonting sådär.
Men Jesper, innan du går in på straffen, jag läste någon matchreferat bara ögna igenom idag från den matchen, och där stod det någon som att målvakten gjorde en fantastisk räddning på något skott från Boen, men det kommer jag inte ens ihåg, men det kanske ni gör.
Ja, jag hade nog hamnat i den där koman då.
Jo, en fantastisk räddning. Nej, men Bowen bröt ju in från kanten och hade ett skott som var på väg att smita in, med målvakten sett ut räddade. Sen kanske, sen om det där var överdrivet skrivet, det kan man ju diskutera. Men det var i alla fall våran bästa målchans. Och möjligtvis med undantag för Paquetá, han borde väl också upp mål. Men det var ett så pass bra läge att den tag trodde man att den skulle sikta.
Ni menar de här halvlägena som Paquetá hade när han hamnade framför bollen och under bollen? Och,
ja, och när han hade nick från nära håll.
Ja, som han tog uppe på svålen som gick.
Men där han borde gjort mål.
Ja, om han hade kommit en meter bakom och fått anfalla bollen så hade han kanske gjort det. Men det är ju inte... Den tajmingen har ju inte han på huvudet.
Nej, men...
Dawson kanske hade kunnat haft det.
Ja, men nej, det var väl det vi hade i chansväg.
Mm, precis. Ja.
När man letar halmstrån så var det...
Försök inte motbevisa min...
Det försöker jag inte. Jag försöker bara se...
Det var inga chanser som fick pulsen att öka. Och det skulle jag också säga. Alltså, jag är mycket förvånad om det var någon av spelarna i West Ham som gick av planen och var ett svettiga, två hade puls. Och då pratar vi hade puls. Nej, det inser jag naturligtvis att de hade. Men det var ingen som var uppe på maxpuls och jobbade för att vi skulle få en 1-1 in en 1-1 mål i slutet när vi låg under.
Ja, för utan puls hade de ju självdött.
Mm. Väldigt nära.
Jo, nej, men sen har du ju rätt i sak. Det är klart att efter en sån här match kommer ju se ut. De ska inte ha en ren fläck på sina kläder och de ska vara så svettiga och blodiga att ingen skulle känna igen dem och ingen vill ta i dem en tång. Och så var det ju inte. Men det är det vi kan kräva i en sån här match.
Ja, matchsituationen.
Ja. Vad är er take?
Att det är hans. Alltså att det handlar om hans både i den här och i den andra matchen. Och att ingen är riktigt säker på hur hans regel ska tolkas. Och ingen är riktigt säker på hur man ska använda sig av den. Och därför så blir det mål ibland, eller straff ibland, och ibland blir det inte straff.
Nej, nu håller jag inte med dig Peter, för nu har jag läst på detta.
Ja, men fortfarande så vet vi ingen hur det ska tolkas, jag har också läst.
Ja, och det som står i reglerna, vilket jag för det första inte håller med om, och det kommer jag snart ge ett exempel på, men det är ju att om bollen kommer från eget huvud, egen kropp eller egen fot upp på handen, så är det inte straff. Mm. Vilket jag tycker är helt sjukt, för det innebär att man kan sparka bollen en riktigt dålig spark och man flaxar med armen, så kan man träffa sin egen arm och det är inte straff. Och det är det som sker i bägge de här situationerna. Den mot Burnley, om jag kommer ihåg rätt, så sparkar han ju den själv upp på sin egen hand.
Nickar den andra, eller tar ner den gör han väl?
Det tar på honom och sen på handen. Och det som då gör att det tar sån in i helvetes lång tid att komma fram till om det är straff eller inte i Freiburg-matchen är ju att han måste vara säker på om den går direkt från Freiburg-försvararen upp på egen hand eller om den går via Soucek upp på försvararens hand. Och jag tycker det ser ut att den går via Soucek, men domarna kommer ju fram till någonting annat. Och det är ju därför de dömer bort det. Och denna regeln kom ju 2021 eller 2022 någonting sånt här när han då... ändrade här att från egen kropp upp på hand så är det inte straff, eller hans.
Jag vet att det är så, men jag ser matcher där det blir straff i alla fall, och jag anser att allting handlar om att, och ändringen här ändrades ju för att det var folk som gjorde det, och det blev helt sjukt att man fick en straff för att någon fick den på axeln och ner på andra, eller knät och upp på handen och så där. Och så ändrade man. Hans regeln är för dålig.
Ja, det är inte tillräckligt bra. Utan jag svarar på frågan, varför blev det inte straff i Freiburg och Burnley?
Ja, var det som var frågan? Jag tyckte att det var frågan var det jag svarade på, att den är, det är alldeles för otydligt.
Ja,
det är ingen som vet hur den ska tolkas.
Jag tror de...
Eller rättare sagt, olika personer tolkar den på olika... Man ser inte här till exempel, det tar 7 minuter och försöka se att eventuellt så går den inte från Thomas Susek utan från försvararen. 15 sekunder, har du inte sett det på 15 sekunder så ska du döma på det sätt som du har dömt. Men eftersom domaren aldrig dömer någonting nu för tiden så blir ju det också snett, naturligtvis. Så bort med VAR.
Ja, det är vi överens om.
Men det hade ju inte blivit straff utan VAR heller. Så att, men det
nej, men då hade man heller inte, alltså då hade det varit så här, fan han missade den och sen så hade man gått vidare med livet.
Absolut. Det Martin skriver är, kan ni förklara hans regeln?
Ja, jag ser. Ja, det var bra.
Jag gjorde. Och tycker ni att vi borde fått straff i bägge matcherna? Ja, jag tyckte det var straff. Men enligt reglerna så är det inte straff. Men jag tyckte att bägge är straff. Och Burnley-straffen tyckte han var solklar. Ja, jag tycker bägge är rätt så solklar. Och sen får du ta över programledarrollen, Jesper. För han har en fråga till
det. Ja, när vi ändå är inne på den. Ja, Martin Myberg skriver också. Och var Antonio verkligen offside?
Var?
Ja, var han ju. Linjerna är ju dragna på det viset. Så att det är svårt att... För mig, jag kan inte hävda något annat än att han är offside. Sen är det ju millimeter, centimeter offside.
Mm. Och oavsett, vi hade inte fått, vi hade alltså utan VAR förmodligen fått två handsituationer som inte hade blivit straff och vi hade fått ett mål.
Alltså utan VAR så ska vi inte säga att det inte hade blivit straff, för då kanske domaren hade vågat blåsa, för det gör de ju inte nu. De vågar ju inte blåsa för att det är bättre att de blir påkallade på uppmärksamheten och får gå ut och göra en bedömning i efterhand än att man blåser och så visar det sig att det var fel och så vågar de inte säga inifrån varrummet att nej, det var inte en obvious bla bla bla, så därför så ska ni inte komma ut och kolla på den. Alltså det blir fuck if you, alltså ja, det är liksom doomed if you do och doomed if you don't. VAR-regeln är bara dåligt för alla.
Jag är också trött på VAR och vill ha bort det, men det blir lite för spekulativt ifall man ska börja lägga in att om inte VAR hade funnits då hade han blåst för det.
Nej, jag säger inte att han inte hade blåst, men vi kan heller inte säga att han inte hade blåst. Alltså,
nej, absolut.
De vågar inte döma längre, domarna. Det är ju det stora problemet. De blåser ju inte för någonting. Man blåser ju inte för någonting. Man låter ju VAR.
Det gör man ju inte. Någonting.
Ja, men du fattar vad jag menar.
Och det är därför jag säger att det blir lite för spekulativt.
Nej, det blir inte spekulativt, men du tycker att jag hårdrar det för långt. Alltså, det är som att säga att man aldrig i hela livet skulle jag göra det. Ja, det skulle jag kanske göra någon gång. Alltså, det är ju sätt att uttrycka sig på. Alltså, jag tänker att ni vet vad jag tycker.
Ja då. Men i Freiburg-matchen så gick ju faktiskt domaren till och med mot VAR, som gick ut och tittade för att VAR-rummet ville att han skulle gå ut och titta, och ändå så fattar han beslut att inte blåsa straff. Så där går det inte att säga att han inte gjorde en bedömning.
Det är tredje gången som jag ser att det händer. Två gånger har varit mot West Ham.
Jag tyckte jag såg, jag ska inte säga ganska tidigt för han stod där väldigt länge, men jag såg ju en säg två tredjedelar in i diskussionen när han tittade på det, att han skakade på huvudet, ja, och då förstod jag att här blir det inte straff, han håller inte med. Så att jag var inte så chockad när han sen kom ut och gjorde tecknet att det inte var straff.
Jag tänker att han gick på det han såg, och det var väl bra då, eftersom regeln säger det. Alltså att det som han såg syntes inte på bilderna. Han stod inte han på andra sidan ifrån situationen.
Jag kommer inte ihåg detta.
Bilden var ju mestadels i alla fall var ju när på den som man såg framförallt var ju från när Susek står i rygg på försvararen. Att man såg att bollen gick liksom var täckt av både Susek och av han som tog bollen med handen sen. Medan domaren stod på andra sidan.
Mm. Sen är det ju till och med så att även om vi inte hade följt reglerna på detta viset så hade man kunnat hävda att även om den tar på Zuzek och sen på honom att det är så kort avstånd så att han inte hinner reagera, så att man hade kunnat bedöma det så också. Men det blev inte straff, utan nu blickar vi framåt. 0-1
med oss. Men Moyes sa ju efteråt att domarna hade sagt till honom att det berodde på att Zuzek var på snubben i ryggen och att det var därför som det inte blev straff, det vill säga att han skulle ha haft någon form av frispark då eller så.
Det borde inte tagit så lång tid att komma fram
borde
till det.
Framförallt borde det väl ha återstartats med en frispark då kanske.
Ja, och om vi då...
Men nej, det läste jag någonstans, om inte det var fabricerat då.
Ja.
Citatet från Moyes.
Och jag säger att om vi inte litar på Moyes på någonting annat som han håller på med, så vet du fan om vi kan lita på att han säger vad domarna har sagt.
Eller att han har fattat vad domarna har sagt.
Ja, de kanske pratar spanska. Han var ju
spanjor. Ja, men det kan han ju.
Ja, nej, det var ju det. Han har visat att han inte kan på den här presskonferensen. Han pratade spanska när han var manager för El Sociedad eller var han var någonstans. Det är den virala klippet som har fortfarande pratats om. Det kan ni leta upp på YouTube.
Ja, det låter konstigt i alla fall. Men nu står vi ändå här. Vi förlorade med 1-0. Det är retur imorgon. Hur är känslan? Vänder vi det här?
Jag överlåter väl den åt han som ska vara på plats då.
Jag säger att det jag ser framför mig kan mycket väl vara att vi vinner med ett mål. Det blir förlängning, och om inte Jarmolenko kommer in och avgör så kan det mycket väl bli straffar. Sen kan jag också se, ifall vi återigen uppträder håglöst, att Freiburg kan få ett oavgjort resultat. Det gynnar ju inte oss att matchen har lokal avsparkstid 17:45. Det fanns så sent som i eftermiddags 12 000 osålda biljetter. Det kommer inte vara riktigt mörkt. Det kommer inte vara under the lights. Jag vill vara positiv, så jag säger att vi kommer att lösa det. Men jag är definitivt inte säker på något vis.
Jag skulle säga det här... Det handikapp vi har lämnat är naturligtvis en jobbspost, men vi är ett mycket bättre lag om vi vill. Frågan är bara om vi vill och tillåter oss att visa att vi är ett mycket bättre lag, eller om det ska vara försiktigt, för att det räcker ju trots allt med ett mål för att ta det vidare. Och allt handlar ju om vilken inställning tar vi från start där. Jag är lite orolig för att vi inte går ut som i andra halvlek mot Burnley, utan att vi istället går ut som i första halvlek mot Freiburg. Och är det så det ska se ut, då blir det väldigt, väldigt tufft.
Ja, jag är fin med att vi börjar lite trevande första 10-15, men även Moyes måste ju se skillnaden när vi går framåt eller när vi inte går framåt här. Så att jag hoppas att det går lite snabbare än vad det brukar göra.
Alltså för min del så handlar det ju inte om vi måste inte gå framåt med 8 man och anfalla utan att tänka på konsekvenserna redan från start. Men vi måste ha intensitet, vi måste ha lite jävlar anamma, och vi måste visa att vi vill. Det är ju de ingredienserna som gör oss bra. Det är ju då som vi är ett bra fotbollslag, inte när vi kör den här säckförsvarstaktiken och försöker fånga motståndarna med, jag vet inte fan vad vi försöker fånga dem med. Det får inte vara så här apatiskt som det har varit.
Nej, jag håller med.
Nej, absolut inte. Vi måste kunna våga ta riktigt initiativ och ta tag i matchbilden, som du brukar säga, Peter. Det är fan det minsta vi kan begära, tycker jag. Ja, vi går snart in och tar lite frågor, men jag tänker att vi kan börja med att säga någonting om Aston Villa. Uffe, du ska ju över och se den matchen också. Känner du dig trygg med att du kan lösa det här nu?
Nu har jag varit över och sett 4 matcher i år och alla varit vinster. Nu ska jag vara ärlig och tro att inte ens jag, som kan vara rätt självgod, tror att jag har någon speciell inverkan i realiteten. Men Aston Villa, de fick ju sig en rejäl smäll här i helgen, och dessutom fick de ju sin lagkapten McGinn utvisad, så han avstängd mot oss, och det är ju en mittfältsdynamo som de kommer att ha svårt att ersätta, för att han har en typisk brittisk skotsk roll som de inte kan stoppa in någon jävla sydamerikan eller sydeuropeer som tror att de kan köra på det viset, för han har ju vi i Alvarez. Så att kan bara vårt försvar spela på ett bättre sätt så vi kan hålla Ollie Watkins i schack, så är vi ju faktiskt ibland bäst när ingen tror på oss, och jag ser inte det som omöjligt att det faktiskt i den här matchen kan bli både ett kryss och två, inte samtidigt men antingen eller. Men magi kommer att saknas för dem.
Ja, det är bra. Skulle vara en smått unik match om det blev alla tre kryss eller tecknen samtidigt.
Nej, det var inte det jag menade.
Nej, jag skojar lite. Nej, men de har ju bra spelare. Ollie Watkins, Leon Bale en annan, och sen så har de ju, men absolut, det gäller ju att vi tror på det, så att säga.
Ja, helt klart. Men det ska bli skoj att åka över igen mycket, mycket tidigt imorgon bitti ska jag över. Och tillbaka måndag. Så det blir de 2 matcherna. Och sen så ska jag även ut och se Dagen här med Redbridge mot Maidenhead. Och Maidenheads manager är ju min favoritspelare genom alla tider, Alan Devonshire. Så jag hoppas jag kan få växla några ord med honom också.
Trevligt.
Ja.
Det är väl även damlaget hemmaplan de spelar på, om inte jag missminner mig.
Det kan mycket väl vara så. Min kompis var orolig för att jag skulle ha West Ham-kläder på mig när vi skulle dit, och då sa jag att det behöver inte vara det minsta orolig för detta är så mycket West Ham-område du kan tänka dig.
Ja, dessutom ett bra sätt att få kontakt, tänker jag.
Ja. Absolut. Och om nu damlaget spelar där också, som jag litar på att Jesper har koll på, så finns det definitivt ingen anledning till att vara orolig där.
Nej, absolut. Ja. Så att, nej, det är avundsvärt. Chadwell Heath, det är en fin arena, tror jag. Jag har inte varit där, men den är säkert häftig. Så att, det blir nog en härlig upplevelse, det får du berätta mer om sen.
Ja, fast nu sa du Chadwell Heath, för det heter den ju inte.
Det är den gamla träningsanläggningen.
Ja, precis. Precis. Den heter ju Victoria Park eller någonting liknande. Under construction har den också ett namn som heter. Mm.
Ja. Må vara att jag kan blanda upp det. Ja, jag vet i alla fall att damlaget spelar på vägen över Redbridge hemmaarena. Det är så långt hemma. Sen ska jag inte
veta vad den heter.
Ja.
Victoria Road heter hemmaplanen.
Ja, det ska bli kul att höra mer om det sen i alla fall.
Absolut, det blir det.
Ja. Yes. Är vi redo för lite frågor?
Självklart.
Ja, då kan vi börja med Pertti Viljanen. Han skriver: jag är i vanlig ordning pessimistisk och tror att Freiburg klarar oavgjort trots att Uffe är på plats. Om jag får rätt, vad tror ni det innebär för skotten? För övrigt, Moyes är verkligen ett geni som återigen provade Ward-Prowse till vänster på mittfältet mot storlaget Burnley. Backade hem och belönades med en poäng för det. Fantastisk fingertoppkänsla. Tror ni ett ögonblick på att vi kommer att köpa Phillips efter låneperioden? Mitt tips för West Ham är att de vill ha 1-3. Om vi börjar med, om vi nu åker ut mot Freiburg, vad tror ni det innebär för skotten?
Ingenting här och nu.
Jag ska vara lite mer nyanserad då än vad jag var under matchrapporterna här, eller när vi gick igenom matcherna. Men jag tror precis som Uffe att det betyder ingenting just nu. Däremot så är det ju en av sakerna som kommer att vara avgörande för huruvida han får nytt kontrakt eller inte. Om den här som det pratades om i december ska plockas fram igen eller om det inte ska göra det.
Och det kommer en fråga på det alldeles strax också.
Mm. Kan vi spara på den där. Pertis andra del där. Om Ward Prowse till vänster, tycker ni att vi har rätt ut det tillräckligt?
Ja, det är helt meningslöst att spela Ward Prowse där.
Men han håller ju med mig det jag började med att säga, att Moise är ett geni, för det skriver ju Pert här också.
Absolut. möjligen med lite, något spår av ironi, men absolut. Ja. Men sen skriver han också, tror ni ett ögonblick på att vi kommer köpa Philips efter låneperioden?
Nej.
Alltså absolut inte som det ser ut som det ser ut nu. Det finns ju ingenting. Finns ju ingenting att köpa. Det är ingen som kommer att köpa eller att köpa Philips efter den här låneperioden om det fortsätter att vara på det här sättet.
Fördelen
får man väl hoppas att han spelar lite bättre framöver. Fördelen är att priset blir lägre naturligtvis.
Precis som jag skulle säga, han kommer ju vara jättebillig, men är Moise kvar och han är jättebillig, då vet man aldrig vad som sker, men nej, jag tror inte att det är någon större chans eller risk att vi köper honom, precis som Peter säger, som det ser ut just nu.
Mm. Vad var hans veckolön som det spekulerades i? Den var väl högst
35 000 pund eller något sånt, eller 150, någonstans mellan 135 och 150 000.
Ja, det var väl högst av våra, va?
Ja, det är samma som paketet.
Mm. Ja.
Det är samma här alltså, paket här, som är vår bäst betalare.
Mm. Mm.
Å andra sidan hörde jag in på det här att så kass som paket här har varit nu här ett par matcher, så är inte City intresserad av honom längre. Så det var ju bra.
Ja, det gör ingenting.
Nej.
Men det kommer att vara andra som är intresserade.
Ja, så är det.
I så fall.
Mm. Ja, och sen tror Pertti att vi förlorar med 3-1 mot Villa.
Alltså att Villa är ju favoriter i matchen, så det är bara att, även om de fick stryk nu senast, så är det ju inte så att de har haft någon lång, dålig period. Man hade tre, en oavgjord i matchen innan i Europa Conference League, och sen så tre vinster före det. Så,
ja. Jag tror Olsen... spelbolagen kommer att vara rätt så jämna på hemmavinst och bortavinst. Mm.
Ja, säkert. Och det är ju för att vi spelar på hemmaplan då, som vi får lite högre. Men de är ju eller lägre.
Mm.
De har varit ett bättre lag än vi på slutet.
Mm. Framförallt ett jämna lag har de ju än vad vi har.
Mm, ja, absolut. Ja, vi får hoppas på det bästa. För att gå vidare, Mattias Berglund skriver, om man leker med tanken att styrelsen sätter ett mål med ligaspel och Europa League, vad tror ni brytpunkten hamnar då? Två exempel. Kommer fyra i ligan och vinner kuppen, är lika med, då kommer han bli kvar. Kommer vi på 16:e plats och åker redan nu mot Freiburg, är lika med inte så troligt nytt kontrakt. Teorin baseras såklart bara på vad styrelsen tycker och inte Mourinho.
Ja, och då pratar han om svenska fansstyrelse. Nej, West Ham fans Sverige. Nej, vad ska man säga? Vi kommer ju inte hamna varken 4 eller 16. Så att jag skulle säga, även om vi går vi jättebra resten, så skulle vi möjligtvis kunna bli 6. Går vi jättedåligt så kan vi bli 10-11. Så det är ju inte större sjuk däremellan. Jag tror inte att ligaplaceringen kommer att avgöra om han är kvar eller inte. Oavsett om vi blir 6 eller 11. Om vi vinner Europa League eller går till final eller går till semifinal, då kommer det definitivt att ge en jätteskjuts för att han ska ha ett nytt kontrakt. Om vi åker ut imorgon så kommer det naturligtvis vara en liten lite down då, för att han inte ska få nytt kontrakt, men inte i närheten av den positiva skjuts han får ifall det skulle gå långt. Men i slutändan så tror jag inte, om vi säger realistiskt, vi åker ut imorgon eller vi åker ut i nästa omgång, det är inte det som kommer att avgöra. Det är snarare så att avgörs av hur Sullivan och styrelsen värderar. Hur ser det ut? Vad tycker publiken? Eller vi vet om att vi kommer att säkra upp, att vi inte kommer att ramla ur. Vi kommer att gå hyfsat, han är stabil. Det är precis på, beroende på hur man värderar det, skulle jag säga.
Ja, det är nog den resonabla, det resonabla sättet att se på den. Jag hoppas att, att man tittar mer på hur spelet ser ut snarare än på det exakta antalet poäng som trillar in. Vi hade en period i höstas när vi spelade rätt dålig fotboll och ändå tog en hel del poäng. Ser det ut så resten av säsongen, när vi åker ur, eller åker ur den här kuppen nu då, till exempel, eller i nästa omgång, då hoppas jag att vi ändå inte lockas och ha kvar honom för att, bara för att poängen har liksom trillat in på kontot lite grann, bara av en plötsligt låg vi ju sexa i höstas, strax före jul. Och det var ju inte för att det såg så satans bra ut när vi spelade fotboll. Det var ju några enstaka undantag på det. Arsenal, Manchester United och några till. Andra halvlek mot Tottenham. Första fem matcherna. Men annars så har det ju sett väldigt, väldigt tafatt ut långa stunder. Och jag hoppas att man värderar in det när man sätter resultat, eller när man sätter det här och bestämmer sig för det. Men som du säger, det är nog, missar vi Europa så är det i alla fall mycket lättare att sparka honom än om vi skulle kvalificera oss igen.
Ja. Och ska vi bara
eller sparka.
Ja, precis. Vi behöver inte sparka honom. Det är bara att säga att vi kommer gå vidare med någon annan. För han är kvar resten av säsongen, det behöver vi inte ens fundera på. Det har vi sagt i flera avsnitt nu.
Jag har inte så mycket att tillägga. Jag tror att det ska krävas något enormt för att han ska få ett nytt kontrakt. Men det vet man inte. Men jag tror inte det. Vi kan gå vidare. Bengt Olsson skriver: jag flaggade ju tidigt in i säsongen över våra brister i försvarsspelet, och de fortsätter ju helt uppenbart. Två insläppta igen mot Burnley. Vad ser ni för åtgärder som kan hjälpa här? Eller är det faktiskt så att vi har för dåliga spelare för att få ihop en bättre defensiv? Bengt fortsätter, men vi kan börja där.
Ja, det gjorde han. Det gjorde han långt innan jag var på den sidan. Det får jag ju erkänna. Jag tyckte han gjorde det lite väl tidigt för att ens vara utvärderingsbart. Men det är definitivt så att vi inte har haft det försvarsspel som vi kan eller bör ha. Vad vi kan göra? Jag vet faktiskt inte. Vi har de spelarna vi har, och vi har den manager vi har, och de spelar på det sätt som den managern vill att vi ska spela. Vi behöver nog byta angreppssätt på matcherna helt enkelt, men det tror jag ju inte att vi gör, så jag tror att vi får dras med den här defensiven framöver.
Ja, jag tror på det han skriver, att vi har för dåligt material. Vi behöver två mittbackar till här i sommar. Aguard kommer vi väl att skeppa, och som jag sa tidigare, jag är rätt trött på Mavropanos nu. Det är för dålig nivå. Det är kanske en bra högsta nivå i någon enstaka matcher. Och han är ju hyfsad när han driver bollen framåt. Men generellt sett så är det ett defensivt misstag i honom varje gång. Och passningsspelet som jag såg senast fick ju mig nästan och själv dö, trots att det inte var Freiburg utan det var Burnley som man mötte. Så att det är det. Sen är det ju, sen tycker jag, lite synd om de ändå Western-spelarna, Bengt uttrycker det. Nu skeppar vi in två mål senast också, där ett av målen är ett av de mest fantastiska målen som ingen i världen hade tagit. Han faktiskt har flyt där vi bryter och bollen studsar tillbaka till honom och så får han sitt livsträff. Men sen å andra sidan så är det Mavropanos som schabblar till det genom att sträcka fram benet, vilket man kan säga att han behövde göra, men i varje fall. Så, ja. Mycket rätt av Bengt.
Mm.
Jag pratade ju om bara vad vi ska göra resten av säsongen då, för det är ju helt, du är helt inne på rätt saker om vi ska, om vi nu får prata transferfönster. Jag tror ju att vi har större chans att få ordning på det här försvarsspelet om vi byter manager än att vi ska få in så många spelare som vi skulle behöva. För i nuläget så är det ju faktiskt så att vi egentligen, om man nu ska hårdra det, behöver 4 nya mittbackar och 1 ny högerback och 1 ny vänsterback. Och de vänster- och högerbacken är ju kanske understudies då. Vi klarar oss en säsong till på Sofall, och Emerson är definitivt en etta i, som vänsterback. Men att vi skulle plocka in 6 nya backar, varav 2 starters på mittbackspositionen, är ju inte rimligt naturligtvis.
Nej, det är klart att det inte är. Sen så hörde jag i en annan podd, om, nu kommer jag inte ihåg namnet, det har ryktats en del om Ipswich vänsterback.
Leif Davis.
Ja, och det jag hörde i den podden är ju att han är ju ingen försvarare. Defensivt är han fullständig katastrof. Däremot så har han ju, för att vara försvarare, något av de högsta poängen har han skapat i år för en defensiv spelare någonsin i Championship. Så att han har hur mycket assist som helst och en hel del mål, men försvarare är han definitivt inte, och det låter inte lovande, tycker jag.
Ja, då krävs det ju att vi har väldigt, väldigt bra innebackar för att som klarar av att täcka upp, och då behöver vi ja, det är väl spännande. Å andra sidan så har vi väl du ber angående Emersons solida försvarsförmåga också.
Absolut. Han är också bättre framåt än bakåt. Ja.
Mm.
Det är kanske därför Packa inte var så bra, för han försökte passa Emerson som inte var på plan.
Ja, man vet aldrig.
Nej.
Nej, och sen gick det bra sist. Vi tog in en vänsterback från Ipswich.
Ja, absolut. Han var ju på plan i varje fall.
Han spelar ju ändan.
Ja, det är snart 10 år sedan.
Ja.
Ja, det är 10 år sedan. Det är otroligt.
Ja.
Mm. Ja, nej, han hade fått många mycket bra valuta för pengarna där.
Absolut.
Exakt.
Ja, nej, verkligen. Nej, och det är bara att hålla med Bengt. Defensiven är inte bra nog, så att det behöver vi se över till, åtminstone till nästa säsong. Men Bengt fortsätter. Philips, hur stor flopp riskerar han att bli? Ser ni något ljus i vad han kan bidra med som jag har missat?
Alltså vad han kan bidra med, det tycker jag inte att det råder någon tvekan om. Vad han skulle kunna bidra med, en Philips i form och så vidare. Problemet är ju att han inte har spelat fotboll på i alla fall 1,5 år. Och han var väl också skadad en hel del där sista, åtminstone halvåret, när han spelade i Leeds. Så det är väl knappt så att han har spelat fotboll på 2 år. Han spelade kanske från den här tiden och in till mål där. Men skulle han spela som han gjorde i landslaget när vi hade, var det EM som han och Rice kamperade ihop första gången?
Ja.
Då är det klart att han det är en bra fotbollsspelare. Jag förstår vad det är som gör att det tindrar i ögonen på Moyes när han tänker på honom. Men som han är nu, så är det klart att det här är ju en gigantisk flopp. Det är en engelsk landslagsman som har varit bofast i det landslaget även när han inte har spelat, åtminstone i truppen, och det enda som gör att han inte kommer in på någon topplista, oavsett hur det blir på West Hams floppvärvningar, är ju att han inte är köpt utan att han är lånad. Men vi pratar 150 000 i veckan, och vi pratar en lånesumma på 4 miljoner eller vad det varit hamnade på till slut. Så vi betalar väl ändå en 8-10 miljoner för honom.
Ja, jag tror ju inte att han blir mycket större flopp än vad han är här och nu, för att han kommer ju inte få spela någonting, och då har han blivit utvisad och han har varit med och delvis bidragit till baklängesmål, och han har spelat dåligt, så att mycket, mycket värre tror jag inte det kan bli. Det kan bara faktiskt studsa lite uppåt nu.
Vi får hoppas det.
Jag tänkte mer när man sammanfattar hans tid då.
Ja, ja det kommer definitivt ses som en jätteflopp. Och jag menar, det är det redan nu.
Men det här går ju fortfarande att rädda, menar jag. Alltså, om man förbättrar sig så kan han. Men säg att vi betalar 20 veckors lön för honom, så är det 3 miljoner plus de här 4 miljonerna som vi betalar då, eller vad det nu var, i lånesumma, ja. Så är det 7 miljoner då för... Och skulle han då inte leverera mer än vad han har gjort nu, så är det naturligtvis en väldigt stor flopp. Vi har gjort större, men det är klart att det är en stor flopp.
Ja.
Ja, absolut. Mm. Bengt avslutar med att skriva: Ings blixtrade till, ser vassare ut än Antonio just nu. Bör han gå före som inhoppare? Antonio började säsongen bra, men sen dålig form och dessutom skador. Ser ni en framtid för Antonio i klubben efter sommaren?
Första frågan, om han ska gå före Antonio, där är jag tvärsäker och säger nej. För att hela Mojs spel bygger på att det är en Antonio eller en spelare som kan ta emot boll och göra saker själv på offensiv planhalva tills vi flyttar upp våra yttre och mittfältare. Så att det klarar han inte. Så Antonio är alltid före för mig. Och nej, Antonio är ju en av de spelarna som det ryktas också kommer att försvinna i sommar, precis som Creswell och så vidare. Så att
Antonio har väl kontrakt den här sommaren plus ett optionsår, men optionsåret ligger på oss, eller?
Jag vet inte på rak arm.
Ja, jag tror att det är så, men jag är osäker på hur den här optionsåret, vem som har rätten på sin sida där. Men jag skulle ju vara förvånad över om inte West Ham har det, med tanke på att man ju gav honom den här förlängningen när han var rätt gammal. Han redan hade ett långt kontrakt. Skulle man se det till att man ska få spela på sina senaste prestationer, ja, då skulle ju definitivt Dings få hoppa in för att vi plockar in Antonio. Samtidigt så handlar det ju om vem man plockar ut och vad man vill ha ut av inhoppet och så vidare. Så att det är väl, jag tyckte dessutom att Antonio såg lite bättre ut i den här matchen än vad han har gjort innan. Fast det är klart, jag tyckte ju att det såg rätt dåligt ut överhuvudtaget. Så kanske inte säger så mycket. Men jag tänker att det är ju mindre jobbigt att slänga in Ings nu än vad det var för 14 dagar, än vad det hade känts i hjärtat för 14 dagar sedan. Så det är väl lite mer hugget som stucket efter den här matchen. Men som sagt, Ings behöver ju göra bra i nästa match också för att liksom visa att det här inte var en engångsföreteelse. Jag ser inte heller någon framtid för Antonio efter sommaren.
Nej, möjligtvis som breddspelare, alltså någon form av bänken, men absolut inte någon bärande roll.
Nej, och vi verkar ju ha... Vi försöker ju spara in på alla lönekostnader vi kan. Vi skriver ju inte nytt kontrakt med våra unga spelare för att vi vill spara pengar inför sommarens fönster och så vidare. Och kunna ha löner på. Jag tänker att Antonio är inte en av de som har minst lön i laget. Så där är det ju en fråga om, får vi ut så mycket som han, om vi nu skulle kicka igång den här förlängningen då, som jag tror att han har. Är det värt det eller är det inte värt det?
Förmodligen inte. Ja, ska vi gå vidare?
Japp.
Ja, Reptilius Magnusson, apropå det här med transfers, så skriver han: nästa svensk in
2032.
Han pratar om West Ham alltså.
Ja, nästa svensk till West Ham.
Ja, han kommer då, 2032.
Ja. Så snart.
Jag har inget svar på den frågan, för jag kan inte svensk fotboll tillräckligt väl för att veta vilka.
Finns det ingen duktig spelare i Mjällby som kan komma?
Nej. Jo, det finns duktiga spelare, men inte på den nivån.
Nej, det, jag har också alldeles för dålig koll på de här. Och inte så intresserad av dem heller innan de har kommit. Det finns ingen i Degerfors, det är jag ganska säker på.
Ja, det är jag också.
Ja, det är ingen i IFK Göteborg heller då kanske. Nej. Nej, det.
Men Reptilius kan gärna ge förslag om man har några som man tycker att vi ska hålla ögonen på.
Ja, absolut. Ja, nej, det var ett tråkigt svar, men det, din gissning är lika god som vår, Reptilius.
Absolut.
Förmodligen bättre.
Ja, precis. Ja, nej, vi har redan förvisat våra brister på när det gäller svenska fotbollsspelare, så att vi behöver inte gå in i det träsket. Ja, då har vi kommit fram till sista frågan. Henrik Hultman skriver: en fundering gällande nästa medlemsresa. Har funderingar funnits på att inte bo i Stratford? Finns många fördelar med Stratford, men kanske kan vara kul att vidga vyerna. Är ju inte direkt svårt att ta sig till arenan även om man bor i annan stadsdel. Hur tänker ni där? Jag är kluven själv, då jag ser fördelar med både och.
Alltså, vi ordnar ju inte hotellet till resan när vi ordnar resorna, så det är ju egentligen upp till var och en som vill åka, vart man vill bo. Sen brukar de flesta vilja bo i närheten av varandra eftersom det blir lite häng och det är lite enklare om man inte har 45 minuters restid hem efter att man har samlats på pubben en kväll när det inte är match till exempel. Så vi har ju gjort det förut, bott på andra ställen än just i Stratford eller vid Upton Park. Vi bodde ju aldrig till exempel alldeles intill gamla arenan när vi var där, utan vi hade en bit iväg. Det fanns å andra sidan inte så mycket hotell precis vid arenan. Men, så vi har ju gjort det innan, och det, ja.
Ja, jag känner så här, för det första det du nämner, Peter, att vi inte ordnar hotell, utan det gör ju var en själv. Men som jag känner Hultman som en social trevlig kille som dessutom gärna tar en bägare i goda vänners lag, så det är inte så att han kommer att sätta sig nere i centrala London när vi andra bor i Stratford.
Men, det är därför han vill att vi ska titta på någon annanstans.
Men om jag relaterar tillbaka till som vi har sagt ett par gånger, att jag ska över imorgon och ha med mig då en kompis först från imorgon till fredag, sen åker han hem och sen kommer det en ny kompis på fredag och kvar till måndagen. Och han frågade ju mycket tydligt, ja, men varför bor vi där? Varför bor vi inte i den centrala London? Och mitt svar är ju till honom, vad finns i centrala London som inte finns i Stratford? Det finns pubbar, det finns restauranger, det finns ett bra köpcentra. Vi har West Ham's arena där, vi har shoppen där. Alltså det enda du får centralt är ju att du får ett annat liv. Det är en annan puls i centrala London. Men allting är också mycket dyrare där än vad det är ute i Stratford. Så att... jag skulle svara på Hultmans fråga att jag ser ingen anledning till att flytta någon annanstans. Och nu ser jag här att Jörgen Englin textar mig och säger att han håller med mig helt och hållet i den här frågan.
Ja, Jörgen vill ha nära till Carlton Horses. Ja. Och vill man vara där till små timmarna, då är det jobbigt om man inte bor i Stratford, för tunnelbanan slutar ju gå på natten. Så gillar jag ju
rutiner också. Jag gillar ju att veta att jag bor på det här hotellet och att jag går och äter frukost på Weatherspoon. Jag vet var pubbarna och restaurangerna är i närheten. Jag behöver inte bo någonstans vid Holland Park bara för att känna att jag är någon annanstans. Utan, nej, jag bor gärna kvar i Stratford.
Det gör jag också. Men jag förstår frågan, jag förstår tanken, och att man... Det man också får förutom puls och lite annat runt omkring är ju en och annan sevärdhet då. Men jag har sett dem.
Ja, precis.
Så mitt fokus på de här resorna är socialiseringen. Alltså att träffa de andra, och att göra det så enkelt som möjligt är att bo i Stratford. Bor man någon annanstans så hamnar man lite utanför. Sen fattar jag, eller lite ifrån. Sen fattar jag också att om alla skulle gå på samma hotell. Ja, det är klart att det skulle gå. Men jag tror att vi tappar lite.
Mm. Ja. Och, min gode vän som kommer med nu här fredag till måndag, han och jag har ju varit i London tillsammans 6, 7, 8 gånger utan att aldrig bott i Stratford och alltid bott centralt, så att det finns ju inte någon sevärdhet eller någonting i centrum som vi inte upplevt flera gånger, så att han köpte ju direkt att vi ska inte sitta på en massa tunnelbana fram och tillbaka, utan nu bor vi här ute.
Ja, för det är ju den stora fördelen naturligtvis, att när vi har varit över så där, så det är inte så att vi har ägnat supermycket tid åt att resa förutom till och från London då. Utan sen har vi ju haft det vi ska. Förvisso har det blivit någon resa när vi har varit och sett någon annan fotbollsmatch då, men då har vi i alla fall utgått därifrån vi ska vara i fortsättningen.
Och de här bägge herrarna som jag ska bo med, som då inte har varit i Stratford någon gång, de tror ju knappt att det är sant när jag säger att hotellet där vi bor, Moxys då, det ligger ju 200-300 meter från Stratford station. Så att, oj, det låter ju jättebekvämt. Ja, precis, där bor vi.
Ja, det är jätteskönt. Det är promenadavstånd till allting, så att det finns ju egentligen bara fördelar att bo i Stratford. Men ja. Sen, vill man, om man nu inte har upplevt sevärdheterna i London, så se bara till att bo nära ett Central Line, det vill säga den röda tunnelbanelinjen, så är det väldigt lätt att ta sig till Stratford.
Yep.
Ja, och det är ju många linjer som går till Stratford, så är det faktiskt. Och jag trodde du skulle säga att om man vill se olika delar av London och vad du sa, sevärdheter och ha en bra guide för det, då ska man se till att bo i närheten av Jörgen Englin, trodde jag du skulle säga.
Då alla Jörgens vägar leder till Carton Horses.
Ja, eller till ja, det gör de ju. Eller till London Stadium.
Ja, absolut.
De leder inte centrala London. Jag vet inte hur många gånger Jörgen har varit i Stratford, men ett antal gånger i varje fall. Han har aldrig varit i centrala London.
Ja, precis. Han har varit på West Ham match. Han har aldrig lämnat kommunen.
Nej.
Som West Ham då är beläget i, och var det även i när vi var på Upton Park. Det är ju samma stadsdelsnämnd. Ja, precis.
Ja.
Och han har aldrig varit utanför det. Så kärlek till dig, Jörgen. Det är strångt, måste jag säga.
Precis.
Ja, absolut. En relevant fråga, men svaret är ändå ganska tydligt.
Ja.
Ja. Ja, det var frågorna. Är det något ni vill tillägga innan vi rundar av?
Ja,
jag kommer väl. Ja, men börja.
Varsågod, Peter.
Ja, jag kan börja. Jag var ute och gick i förra helgen, eller helgen som var i lördags var det. Så det är inte så himla länge sedan. Och jag var ute och gick på en vandringsled här i Karlshamns kommun. Och den heter Albölleleden. En sån här som lite o... Man hamnar inte bara på den när man är ute och går, utan man får ta sig dit. Och sen så tänker man att man faktiskt ska gå på lite vandring över stock och sten och klipphällar och genom skogar och sådär. Och när jag var ute på den så passerade jag en bro, och där sitter det en kille och en tjej ute på bron, och jag ser att de har med sig varsin ryggsäck och ganska mycket packning, så de har nog varit ute och gått lite grann, kanske till och med övernattat på natten. Och jag går och pratar med mina kompisar som är med, och så precis när jag ska passera så säger killen snygg mössa. Och då har jag en sån vit mössa med West Ham Fans Sverige-emblem i pannan då. Så vi finns fan mig överallt. Det är inte... Nu missade jag att fråga vad han hette eller om han lyssnade på podden eller sådär. Men om man gör det så hälsar jag till honom nu. Det var kul att ses. Och sen så om det var så att det var ni som tappade ett armbandsur ute på den vandringen, så kontakta mig i så fall, så kanske jag vet vart den finns.
Peter Saida Larsson.
Mm. Precis.
Men då kan jag fylla på där, Peter. Det var inte det jag började säga, men jag kan fylla på då att för de som inte vet, det är ju inte många i den här podden som vet det, jag har ju nummerplåten på min bil, registreringsskylt, West Ham. Och sista veckan har jag haft 2 personer som har dykt mig på grund av detta, som är West Ham-fans och inte medlemmar av föreningen och inte lyssnar på podden. Så att de har jag ju knuffat på lite grann. Så att även via regskylten så kan man hitta en del West Ham-fans. Det andra jag tänkte säga var att det kommer ju en liten reserapport. Jag hoppas då att vi har tid för nästa vecka. Men
givetvis.
Men jag måste ju ändå berätta att som vanligt så ser jag ju fram att det är ett sånt här lite trevligt event då där Martin Allen håller i det och så är det Carlton Cole och James Collins som är gäster. Så att där ska jag definitivt se till att få lite bilder och lite annat socialt snack. Så det ska bli jättebra.
Trevligt. På tal om socialt snack så måste jag berätta och ge en shoutout till mina 2 nya West Ham-vänner här i stan, Albin och Jennifer. Albin kände igen min röst när vi träffades på O'Larry's här i mellandagarna, skulle säga West Ham och Arsenal, så att nu har vi lärt känna varandra och det är jäkligt roligt. Så att det finns ett West Ham community här i Sverige som är jäkligt starkt och det är roligt.
Mycket.
Det är större än man tror.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. West Ham are massive everywhere we go. We all follow the West Ham over land and sea.
Precis.
Yes. Yes, är det något ni vill runda av med eller ska vi låta det bli slutordet?
Det låter vi
till slutordet.
Ja, perfekt. Då säger vi så. Uffe, ha en fantastisk trevlig resa och se till att lösa avancemang och 3 poäng åt Villa, är du snäll.
Vi hoppas på det.
Ja, underbart. Ja, men då säger vi så här, tack för den här veckan. Se till att bänka er imorgon, tidig avspark West Ham Freiburg. Därefter Aston Villa till helgen. Så säger vi, come on you guys, if we ever be blown bubbles. Stannar med er ute, vi hörs igen. Hej då.
Hej då.